Spelsnack avsnitt 554. Idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Det börjar bli jobbigt att säga hela siffran i ett svep. För att när vi pratar liksom privat eller utanför inspelningen så säger jag liksom 5-5 vad det nu är. För att nu har vi kommit så långt upp att det är jobbigt att säga 500. Och sen när vi startar avsnittet så kan jag inte säga att det är 554.
Varför inte?
Jag vet inte. Det låter fel att säga att det är avsnitt 554.
Känns det inte bra i munnen?
Nej, det gör inte det. Men det gör inte 554 heller.
Jag vet inte vilket som är värst.
Men det, 554 känns liksom fel. Du går från då 553 till 554 och så bara, vad händer här?
Vi förkortar ju saker hela tiden. Alltså om vi tar till exempel årtalen så säger vi ju inte 2024 längre, generellt sett, utan vi säger 2024.
Ja, men det är sant. Men jag borde säga, ja, men nu är inte vi uppe på tusental än när det kommer till avsnittet, så jag kan inte säga bara 554. Det hade ju varit jättekonstigt. Kanske gör det nästa gång. Men det är ju 555.
Man gör det faktiskt väldigt ofta i bowlingsammanhang.
Jaså? På hur vilket sätt?
873.
Aha. Det känns weird. Finns det, finns det någon annan sport man gör det i?
Jag vet inte riktigt om man kommer upp i sådana siffror. Vad skulle det vara?
Jag vet inte. Liksom, herregud, i tennis och när du vinner första bollen får du 15. Jag vet inte, hur långt kan det gå i andra sporter då? Jag vet att vad max är i tennis.
Fast vet du verkligen det?
Ja, man kommer slå till... Åh, nu blir jag osäker. Man slår till 40. Och sen nästa boll vinner man. Men det måste vara två över, visst är det så?
Jag tror att det är så. Nu kommer inte jag ihåg helt själv.
Men, vem kom på de siffrorna? Så här, men vi börjar med 15, 30, 40. Bara, what? Eller kanske 40? Är det 45? Nej, det är 40. Nu blir jag jätteosäker. Ja, skit i samma. Men liksom, vem tyckte att det var en bra idé? Ja, men du får 15 poäng för den här bollen. Okej, och den andra om han får mot mig nu, får den personen då? 15. Varför kunde det inte bara vara ett? Du får ett poäng, du vinner med två.
Det är lite ologiskt.
Det är jättekonstigt. Eller det kanske finns en jättelogisk förklaring på det.
För när man kör tiebreak sen, då är det ju inte de här siffrorna.
Nej, precis. Då är det liksom bara att... Nej, exakt. Då bara skiter man i siffrorna. Bara, nej, du måste bara vinna med två. Och så heter det ju vad det nu heter, som jag inte kommer ihåg nu. Jag vet i vilken sport du faktiskt skulle, teoretiskt sett, kanske kunna få över 800 poäng.
Vilken?
Golf.
Nu minns inte jag exakt hur det ser ut i golf.
Ja, men jag tänkte, för att i golf ska du ha så lite slag som möjligt.
Menar liksom,
det kan vara en riktigt jävla dålig golfrunda.
Eller om man har gjort världens längsta golfrunda.
Så skulle du kunna, ja precis, så här, den intergalaktiska golfrundan med så här, hur många banor som helst. Men jag undrar det, kan man komma till en punkt i golf där du har slagit så dåligt att de bara, nej men alltså du får gå härifrån, för du är så kass. Vill du liksom, det är ingen idé att du spelar längre, hej då. Och du bara, nej jag ska spela.
Jag har redan kommit
en slag 100-779 liksom. Man bara, hur går det här nu då? Jag vet faktiskt inte hur det funkar så. Och jag vet heller inte vilken annan sport du kan få så mycket poäng i. Hur räknar du poäng i amerikansk fotboll? Är det också så här...
Helt fel person att fråga.
Ja, nu borde vi ha haft Jonas Märke här, för att han tittar ju på NFL. Jag började bara tänka, vilken förkortning var det nu? Var det NFL eller var det NBA? Men NBA är ju basket. Så jag vet inte.
Och NHL i hockey.
Yes. NHL och FIFA är fotboll.
Jag hade faktiskt en väldigt rolig interaktion apropå sportspel med en av mina deltagare häromdagen. Jag vikarierade nämligen en klass och det dök bara upp en person på den klassen. Vilket är ganska så ovanligt, för ofta brukar mina klasser vara väldigt vältrafikerade så att säga. Men då fick jag köra med honom själv. Och han är lite äldre, det vill säga, jag skulle nog säga att han är i närheten av min mammas ålder åtminstone. Och han berättade att han och ett gäng vänner till honom, men i ungefär samma ålder, hade NHL-turneringar och spelade mot varandra. Men att han numera kände att det var inte lika roligt längre att spela. Att han tyckte det kändes orealistiskt att man skulle åka runt utan hjälm och åka runt i t-shirt. Jag vet inte om det här liksom är sant. Jag har aldrig spelat ett av de spelen, men jag tyckte det var väldigt roligt liksom att det var där det bröts för honom.
Det måste ju vara någon speciellt läge.
Förmodligen.
För jag kan inte tänka mig att de har liksom gjort så att nej men i årets NHL så kör vi liksom typ work from home outfit. Och alla får liksom gå runt med sina hemmasnickade skridskor och typ mjukisbyxor och t-shirt.
Alltså det var säkert någonting sånt. Så har det ju varit i FIFA också.
Jag kommer ihåg att typ på 2000-talet så var det ju, då var ju sportspel fortfarande poppis, men då kom ju typ FIFA Street, där det var liksom streetfotboll, och jag tror NBA Street fanns också. Inget ishockeyspel Street, men det liksom, det gjordes ju lite.
Det är svårt i och med att
det inte spelar på Street. Ja, men det skulle typ vara innebandy eller någonting sånt. Eller typ om någon har så här att vi tar en hink med vatten och häller ut på gatan och hoppas att det fryser på. Jag vet inte. Så det är ju... Jag spelade rätt så mycket NHL. För att vi hade ju... Jag hade typ alla årgångar av NHL på Mega Drive. Och Elitserien 95 och EA Hockey som är min favorit. Och jag har aldrig tyckt att hockeyspel har varit roligare än när det var på 2D-maskinerna. Jag tycker att hockey 3D, liksom, det blir nästan för komplicerat, så att, liksom att det tar lite den här skärmen från när det var så simpelt. Sen har ju folk försökt också göra hockeyspel. Liksom man tänker så här, vi tittar typ på NHL 95 som är typ, så räknas som det hockeyspelet på typ 16-bitars maskinerna. Men då har de alltid liksom sagt att då har man gjort liksom någon mer avancerad slagsmålsgrej, och det är ju inte det som var kul, även om det såklart var kul att slåss också. Men det liksom, de lyckas inte riktigt fånga essensen av de gamla hockeyspelen. Sen spelar jag ju mycket NHL 2004 och jag spelar en del NHL 2008, och sen dess har jag inte spelat något NHL.
Jag har ju inte direkt spelat de spelen eftersom att jag tycker att hockey är ganska så tråkigt. Det är inte riktigt min favoritsport, just på grund av att jag känner att det är lite svårt att hänga med. Det går lite väl fort. Jag tycker att man ser liksom inte riktigt pucken heller, vilket gör det ännu mer komplicerat. Och för 2 år sedan så var jag faktiskt och såg en match, eftersom vi fick biljetter på jobbet. Vi var sponsorer helt enkelt. Och då såg jag en match mellan Frölunda och Rögle. Innan dess var den senaste hockeymatchen jag har sett i sin helhet finalmatchen i Turin OS 2006.
Senast jag såg en riktig hockeymatch var när Djurgården vann elitserien år 2000.
Du ska alltid vara värst.
Men så har jag inte sett en hockeymatch live?
Det har ju jag uppenbarligen. Jag har faktiskt sett Frölunda en gång tidigare dessutom, men jag var ganska liten då och somnade.
Mm-hmm. Jag förstår.
Så mycket tycker jag om hockey. Däremot så har jag sett betydligt fler fotbollsmatcher live. Det var ganska så länge sedan jag gjorde det sist. Jag tror att den senaste var på Wembley, när Tottenham mötte Burnley.
Fotboll tycker jag verkligen skittråkigt.
Målvakten maskade ungefär från 20:e minuten och hemmapubliken var väldigt upprörd.
Jag har sett 2 fotbollsmatcher hela mitt liv. 0-0 i båda.
Du har inte sett någon match med mig?
Nej, det finns en anledning till att vi ser fotboll, för det är tråkigt.
Ja, du tycker ju lite om fotboll som jag tycker om hockey.
Jag tror att jag tycker värre om fotboll än vad du tycker om hockey. Jag tycker fotboll verkligen är supertråkigt.
Jag tror kanske att jag i grunden är lite mer idrottsintresserad än vad du är.
Ja, gud ja. Jag kan tycka det är kul liksom att utöva sport. Jag tycker det är skittråkigt att titta på sport. Jag tittar inte på typ trav och sånt heller, för det är så här, what's the point? Det är kul att vara på en travbana och titta på typ trav när det är mycket publik och sånt, men inte på tv.
Alltså jag tyckte ju väldigt mycket om att kolla på sport när jag var liten, eller yngre skulle man väl snarare kunna säga. Följde ju fotboll ganska så slaviskt ändå, just Premier League framförallt. Och sedan så uppskattade jag ju friidrott väldigt mycket, och även vintersport av alla dess slag. Problemet är ju liksom att när man har vuxit upp i ett hem där det nästan konstant är sport på tv, och där det dessutom uppmuntras att kolla på sport tillsammans, då faller det sig liksom lite mer naturligt. Men när man flyttar ut och inte har det där i bakgrunden hela tiden, och dessutom inte längre kollar på tv på det sättet, då är det liksom ett steg för mycket bort.
Men vi ska inte samla oss mer kring sport som ingen av oss egentligen, eller okej, ingen av oss, som inte jag är speciellt intresserad av, kan man säga. Och vi har inte spelat en massa sportspel som vi ska prata om, men vi har faktiskt spelat analoga spel i helgen. För att vi, ja, så här, det nya Mario Party släpptes, som vi också ska prata om, men vi har också spelat analoga brädspel. För att när vi ändå var samlade ett par stycken, så vill vi ändå passa på att spela våra brädspel som vi har en hel drös av. Och vi pratade lite om Bang när vi hade varit på Retresa Meetup. Det var jättekul. Men det här är första gången du har fått faktiskt spela Heat. Som vi också pratade om tidigare. Och för ni som inte vet vad Heat är, så är det egentligen... Det är Formel 1 i brädspelsform, så att säga. Och som är mycket av en deckbuilder, snarare än att man liksom kastar tärningar och sen går man liksom framåt. Så man bygger sin... Man har sin lek och försöker liksom då att kunna ta kurvor och raksträckor och sånt på bästa, mest effektivt sätt då, utan att få motorn att halva sönder, kan man väl säga.
Ja, alltså i grunden är det ju egentligen ett strategispel.
Ja, det kan man säga.
Så det baseras ju på att man ska föra sin bil fram så taktiskt som möjligt. Och med de korten man får så har man ju en viss mängd på hand. Och en viss mängd som liksom ligger i en egen separat hög som man sedan kommer kunna ta från i takt med att man gör sig av med andra kort. Och sedan så har man liksom en växelspaksmekanism som man utnyttjar på följande vis. Att man i de olika växlarna kan spendera en viss mängd kort.
Ja, precis. Så vilken växel man har avgör då hur många kort du får spela. Och man kan liksom växla upp inför varje runda då, så kan du växla upp ett steg. Alltså ett steg upp eller ett steg ner.
Utan att det kostar.
Utan att det kostar någonting. För det du använder då i Heat är ju det att du använder hetta som resurs. Och det är det som ligger liksom i motorn då, får motorn att funka. Och vill du växla upp mer än ett steg så kostar det en hetta. Och sen kan man typ boosta, det finns liksom olika mekaniker, så du använder hetta och hettan går då från att vara i motorn till liksom din kortlek som du spelar med. Och sen så då får man ju, när hettan väl tar slut i motorn, då finns ju risk att du, då kan du inte använda någonting som gör att du spinner ur, men då måste du också arbeta för att få hettan tillbaks till motorn då. Så att det är också ett resurshanteringsspel i det hela. Men det var första gången du spelade, så jag inte liksom, vad du, för att jag tycker om det här väldigt mycket, och vad tycker du då?
Jag har ju bara suttit och kollat på det en gång och förstod cirka ingenting. Dels var det mitt i natten och dels hade jag suttit och pressat jättemycket Like a Dragon Infinite Wealth. Så min hjärna var liksom inte riktigt den klaraste just då. Men nu när jag väl satte mig ner och spelade det, så kände jag att det här var faktiskt en väldigt rolig upplevelse som jag naturligtvis inte var förvånad över att jag skulle gilla. Men jag gillade nog mer än vad jag kanske hade tänkt mig. Just på grund av att inramningen kanske inte är min favorit. Samtidigt kändes det ändå spännande i och med att du har berättat att det liksom finns sån nerv i det. Och jag kan ändå verkligen förstå mig på den nerven. Men jag gick ju mest igång på just det strategiska. Det här med att man måste verkligen tänka på hur man placerar ut sina kort på den här banan. Vilka man använder när och hur man ska hantera de olika kurvorna. Oliver hade ju den goda smaken att kasta typ alla sina högsta kort på en och samma gång, vilket resulterade i att han gick över en kurva som var på 2 som mest. Och då fick han betala typ 10 i hetta, vilket liksom rensade hela hans motor mer eller mindre, och han körde ut.
Precis, och det är det att för att ta kurvorna i spelet och så... Så att du får inte gå över x antal steg per kurva. Då. Så vissa kurvor kan du liksom, där får du gå 3 steg totalt liksom under din tur. Så du kommer över kurvan. Ibland är det 2, ibland kan det vara 5, ibland 7. Så att där måste man också tänka på vilka kort man lägger ut. Då. Och går man och så mycket, och man kan ju ta kurvorna snävare. Liksom då, så att liksom säga att du har en kurva som är värd, du får inte gå över 3 steg på din tur när du ska över den här kurvan, men du kanske går 4 eller 5 steg, så kostar det 2 i hetta. Så det är hela den biten också, med att man måste tänka att okej, men jag offrar 2 hetta nu för att komma över den här kurvan, så att jag efter det kan gasa. För det kan också vara en sån grej, för att vissa små kurvor vill man liksom inte stanna framför och se liksom att motståndet har redan gått över den kurvan, och sen så kan du bara gå 2 steg nästa gång också. Då kan det vara värt att offra lite hetta till exempel.
Men de korten är ju liksom inte helt förlorade för evigt, för att hettakorten landar ju även de i slänghögen som man har. Och när den slänghögen är fylld med alla ens kort, då blir det liksom den ordinarie högen som man liksom bara måste blanda, vända upp och ner, så börjar man dra nya kort från den helt enkelt.
Och kör man på låga växlar så får bilen automatiskt tillbaka hetta man har på handen då. Men du kan liksom inte spela ut hettan från handen. Och vi körde en väldigt basic version av hit nu. Vi hade liksom inga fancy liksom grejer, utan vi körde bara så här, det här är banan, vi kör med liksom standardleken och sen så får vi liksom bara testa på det, för att det är ganska komplicerat för en ny person speciellt. Och också vi som inte är så vana heller med brädspel. Jag spelar hit en del, men det är aldrig jag som har lätt spelandet. Så jag vet inte heller om vi är så 100% rätt.
Det är ofta Max som leder det.
Ja, men precis. Det är alltid någon annan liksom som har lätt det. Och nu körde vi inga fancy grejer, men man kan ju också lägga till så här vädereffekter. Och så kan vissa kurvor bli lättare, vissa kurvor kan bli svårare. Man kan köra mästerskap, man kan köra med uppgradering till sina bilar och sånt. Så att det finns massa grejer att göra här. Så att det var bara kul att andra får också upp ögonen för hit. För då kan man liksom spela det fler gånger.
Ja, men absolut. Och jag tyckte framförallt att det kändes väldigt bra att vi började på en sån basal nivå, på grund av att när du rabblade upp alla regler så kände jag att jag kommer ihåg ungefär 1% av det du sa just nu. Jag kände mig väldigt förvirrad och tänkte att det här kommer gå åt fanders. Men man greppade det hela ganska så fort. Det är inte jättemånga brädspel med så många punkter som man behöver hålla reda på, som man ändå kommer in i så pass fort, som jag ändå tyckte att man gjorde hit.
Ja, för vi kom ju till en punkt där liksom, för i början var det väldigt så mycket så, okej, vill du göra det här, vill du göra det här, nu gör vi det här. Men sen så, när man liksom kommer ett tag, så kan man, när man liksom är klar med sitt eget drag, då kan man redan då börja förbereda sig för sitt nästa drag och så. Och sen, en annan tjusning med hit är också att alla har ju samma uppsättning kort. Så att liksom du har liksom en femstegare, du har 2, 4 tror jag, och så vidare. Så alla har samma, så du kan också att när du ser vad du har på handen så kan du också veta att okej, jag har de här liksom korten jag använt tidigare som ligger nu i slänghögen, och jag har inte fått upp de här liksom fartkorten än. Så då vet man lite ungefär hur mycket man också har att jobba med. Vilket gör så att okej, här kommer en raksträcka snart. Det kanske inte är så bra att jag använder mina höga speedkort här. Det är bättre att använda några små istället, för att då kan jag liksom gasa på så att man hamnar liksom med 4 ettor som man ska liksom spela, och så kommer man fram 4 steg och kommer ingenstans. Så att det är väldigt roligt.
Precis, 4 ettor, 4 steg, och måste också då vara på högsta växel.
Ja, men precis. Så att det finns massa olika grejer, men det är kul liksom att folk verkar gilla hit i alla fall.
Mm, vad bra underhållning.
Ja, det var det. Och då spelar vi faktiskt digitalt brädspel också. Vi har ju spelat Super Mario Party Jamboree.
Precis, vi hade ett Mario Party Party.
Precis, vi hade ett Mario Party Party. Och jag upptäckte att upptäckte. Jag myntade inte det här begreppet. Jag har aldrig hört någon mynta Mario Party Party tidigare, men jag tror att Giant Bombs hela serie om Mario Party-spelarna har hett Mario Party Party. Så jag blev lite ledsen över det. Jag tänkte att jag känner mig så himla klok och rolig. Men det var inte så. Men vi har i alla fall spelat Super Mario Party Jamboree, som är det tredje Mario Party på Switch. Och så ska han vara typ det största Mario Party någonsin, med 110 minispel och allt vad de har boostat med, och massa karaktärer och sånt. Och då har jag ju spelat inte jättemycket, men jag spelade ändå några bräden och sådär.
Vi har spelat själv 3 gånger, och sedan så spelade vi med Sebbe, Martin och Oliver.
Ja, precis. Det gjorde vi. Och jag vet inte hur mycket Mario Party du har spelat mer än liksom det vi har spelat tidigare under streams och sånt.
Jag har spelat Wii-spelen.
Ja, det är de enda jag typ inte har spelat. För jag hörde att de inte skulle vara så bra.
I och med att det var min första kontakt med serien, så vet jag liksom inte riktigt om jag har så mycket att säga om de faktiskt är bra eller dåliga.
Det kanske inte var Wii-spelen som var dåligt, det kanske var Wii U-spelet som var dåligt. För jag tror att då gick man inte på brädet varsin, utan man satt i någon bil och åkte runt.
Jag kommer faktiskt inte ihåg om jag har spelat det.
För det har inte jag spelat. Men jag hade en väldigt lång Mario Party-paus. Så att det är ju... Jag har ju spelat 1:an. Och sen har jag inte spelat 2:an och 3:an. Och sen spelar jag 4 till 7.
Det är 8:an och 9:an som är på Wii, eller hur?
Ja, för 4...
Och jag har spelat båda dem.
För 4 till 7 var på GameCube. Och där 6:an och 7:an fick man en mikrofon med. Så man hade minigames som man skulle prata in i mikrofonen.
Alltså jag hade väldigt roligt med de spelen. Så vet jag liksom inte riktigt kvalitetsmässigt hur de liksom står sig mot de tidigare spelen. Men som sagt, det var mysiga upplevelser, och uppenbarligen så fick det mig att vilja spela mer Mario Party liksom i framtiden då på Switch. Mm. I och med att vi har spelat alla de versioner som har kommit sedan.
Ja, Mario Party är en ganska liksom... Det är en väldigt tacksam serie att liksom bara spela när man är ett par stycken, och det är liksom, det är ganska lätt att komma in i, och det är rätt så orättvist många gånger, så det gör att liksom vem som helst kan egentligen vinna.
Ja, gårdagen var faktiskt hemsk. Det var den senaste omgången du och jag spelade tillsammans och vi spelade 15 runder på en bana som vi inte hade testat tidigare. Där det hela utspelade sig runt den här masken som du blev så himla rädd för. Eller var det en tusenfoting?
Ja, en tusenfoting, ja.
Precis. Och då i alla fall så hade jag världens otursrunda. Ingenting gick rätt för mig. Jag började liksom samla ihop mina slantar. Kände liksom att nu är jag på väg mot den här första stjärnan. Och jag var 3 steg ifrån, slog 2. Sen så flyttades stjärnan, har jag för mig. Eller om det var någon som gick förbi. Efter det så var jag liksom aldrig i närheten av stjärnan igen. För att den flyttades runt, någon annan kom förbi. Man flyttade på brädet. Jag hade inte tillräckligt med pengar. Jag blev liksom rånad på hur mycket pengar som helst. Så när man fick liksom se den här grafen i slutet över hur det hade gått för alla olika spelare, inklusive datorspelarna så att säga, så var mitt streck helt rakt ända in i mål, där jag fick en tröststjärna för att hamna på mest otursrutor.
Ja, det var mest röda rutor. Det var svårt både för dig och mig igår ändå, för att det var liksom...
Du kom ju i alla fall 2 av 3 stjärnor.
Jo, men det gjorde jag ju. Det lyckades ju repa sig sen för att jag köpte liksom... Jag köpte de här guldrören som man kan teleportera sig till stjärnan på en gång. Men innan det så var det verkligen pest och pina. För grejen med det här spelet tycker jag liksom att bottarna rent generellt sett i Mario Party, de är liksom sådär. Alltså de är ju gjorda för att det liksom ska vara någon form av rimlig gräns att möta dem om man vill. Och vi har kört på normal. Men det är bara att de här bottarna på normal, de är... idioter när det kommer till minispel. Alltså det är verkligen så att är man i team med dem så vet man så att okej, det här kommer nog inte gå så bra. Men
de är idioter, men, och också rövhål.
Ja, men de är liksom, de är helt nitiska på brädet, alltså liksom vilka liksom items de köper, hur de liksom siktar sig in på andra spelare, så gör de liksom alla bra val. Så det är en av karaktärerna i den här jävla mullvaden. Han är en mullvad eller en sork? Jag vet inte vad det är för skillnad på mullvad och sork.
Det är inte
jo, då, mullvad då. Så precis, den här mullvaden, liksom, han var helt... Alltså han satt typ som mest med 180 mynt. Det var liksom... Stjärnorna stod i linje för honom, liksom hur...
Bokstavligen.
Alltså det var verkligen så här att... Ja, nej men det är klart. Nu ska 2 personer switcha på sina mynt. Ja, men då ger vi dem till Monty. Han hade ju inga mynt innan. Och det var liksom, landa på de fick de hela guldblocken med mynt och stjärnor. Och, för han fick ju liksom inga mynt från minigames. För att de vann ju generellt sett jag eller du.
Precis, för att de var värdelösa.
Ja, för att de inte är bra. Men liksom, de var helt relentless på den här. Och det var liksom, och verkligen så här, oj, jag hade mest pengar. Ja, men då tog man mina pengar. Oj, nu ska vi sno en stjärna. Ja, vems stjärna ska vi sno? Så, det var liksom så här, om man sitter där och bara så här, det finns ju ingen, du kan avreagera dig på eller, för vad ska du skrika åt datorn? Liksom, sitter man och spelar med några kompisar och någon är ett riktigt svin, då kan man liksom ha en kul grej om det och säga att ditt jävla svin. Men liksom, ska jag sitta och skrika på tvn, bara, vad fan håller du på med? Det går ju liksom. Det gjorde jag ju förvisso också, så helt galen ut. Men det, liksom, det blir nästan ännu mer frustrerande när en bot är så bra, för att man är så här, what to do?
Det var verkligen orimligt. Sen är ju inte alla så fromma när det gäller pengastöld som jag är.
Vad menar du?
Jag menar att jag stal ju inte dina pengar en enda gång.
Ja, nej, det gjorde du inte. Men det är bara för att du tror att jag liksom ska hysa något agg mot dig.
Ja, precis. Nästkommande 5 år.
Nej, det är bara, och jag tror jag berättade det på den också. För när vi spelade Mario Party hemma hos Emma och Robin. Och Emma ledde. Och du snodde grejer från mig istället för Emma. Fast för Emma ledde. Och det var så här att, alltså, vi kom ju fram till det under den här helgen också. Det att Amanda spelar inte alltid för att vinna. Hon spelar för att få den bästa placeringen hon kan. Så då tänker hon så här att men Jimmy ligger 2, tar en stjärna från honom, så ligger jag till 2. Och sen kan man då börja arbeta på 1 om det går för sig. Medan vi resten var typ så här, alltså det är vinna eller försvinna. Det, liksom, det finns inget så här, jag blir nöjd för att jag blir 2. Utan det är bara så här, jag ska vinna eller så får det vara skit. Liksom.
Alltså grejen är ju inte nödvändigtvis att jag är nöjd med att bli 2. Det är ju bara det att man måste ju börja någonstans. Man kan ju förmodligen inte gå från 0 till 100 sådär.
Nej, men för att ha en chans
man
att...
Man måste bryta ner sitt motstånd långsamt så, och taktiskt.
För att ha en chans att vinna mot någon som ledde så mycket som Emma gjorde, så vill man gärna ta ner henne så att det inte finns en risk där i slutet att hon får ännu mer stjärnor. Nu är, och det här är det störigaste av allt. Amanda vann den gången. Hon tog Emmas stjärna. Eller tog min stjärna istället för Emmas. Det är
jag
det som gör så himla...
Jag tog hennes stjärna sen också, till mitt försvar.
Precis, för att du
men
kunde.
Men jag hade hängt av dig.
Jo, men tänk, du hade kunnat ta 2 stjärnor från Emma.
Jo, men risken var ju att du skulle komma ikapp.
Ja, men då kan man...
vi låg så nära varandra. Mm,
då kan man ta Emma först och sen kan man då ta mig, för att då blir helt plötsligt jag det största hotet. Men...
ja, men då hade vi liksom varit tre i samma klunga. Nu var det liksom bara jag och Emma, i och med att jag hade betydligt fler stjärnor än du hade.
Oavsett, jag stör mig inte på att Amanda tog från mig.
Jo,
jag
stör... det gjorde du.
Nej, jag stör inte på att Amanda tog från mig. Den handlingen är inte problemet här. Problemet...
vilken lögn!
Problemet var bara att hennes logik inte makes no sense i mitt huvud. Och sen funkar den dessutom, vilket gör mig ännu mer irriterad. Så att det är liksom, hade jag lätt och Amanda hade tagit en stjärna från mig, då hade det varit så att klart hon tog från mig. Och sen hade jag varit sur att hon tagit den från mig. Men det är liksom, man förstår det. Men det är det här andra beteendet jag inte förstår. Men nog om det.
Så jag det här, hade tänkt.
Så det, ja, precis. Så det här Mario Party, jag tror att det är så att de skriver på lådan att det är så 110 minigames. Men de här minigamesen är ju inte alla knutna till Mario Party-läget, alltså när man hoppar runt på brädet, utan det finns en massa andra olika lägen som de här minispelen liksom portionerade ut över. Vilket jag kan tycka är lite synd, för att man vill ju helst spela Mario Party-läget och köra alla minispel där. Men det finns, jag vet att vi körde ju också den här Toad Factory hette det, och då ska man liksom få se hur alla items har blivit gjorda, och då ska man liksom föra bollar över på en bana med hjälp av liksom motion controller, och så är man fyra personer så ska man försöka hjälpas åt.
Vilket, vidrigt var det.
Ja, du fick ju köra den sista banan, så jag förstår att du inte tyckte det var speciellt kul då, när vi andra hade i alla fall fått träna.
Men det var först när jag kom in som vi klarade banan.
Ja, men fast vi åt ju däremellan och sen skulle vi sätta upp brädspelskvällen.
Så det var liksom bara det som var den hela grejen.
Ja,
att vi åt däremellan och då fick alla energin åter. Så det var egentligen inte jag.
Det var inte så jag menar. Men,
självklart var det inte min förtjänst. Jag är inte speciellt bra på spelet. Men, det var bara kul att reta Jimmy.
Men det var, alltså, det var liksom, det är så här ett helt okej sidoaktivitet som man kan liksom göra. Det mest irriterande var så att, för att då ska man föra liksom en boll till liksom mål då. Och så har man liksom vissa banor så styr man bara några sån här typ vippbrädor. Ibland kan det vara så att man styr fläktar, och ibland hade man någon kanon man kunde skjuta och så. Och så hjälper man åt, men det är liksom helt okej. Okay.
Lite som den här trälådan som man hade i skolan. Där man,
ja, men kula. Exakt, precis. Bara det att man liksom sitter inte ovanifrån utan det är från sidan.
Vad vi vet.
Problemet med, alltså största problemet med det liksom läget var ju det att bollen gick ju så jävla långsamt. Så att det gör att man såhär, va? Allt tar tid. Kan inte den här bollen bara ha lite starkare fysik så att liksom händer grejer? Sen finns det något läge där man ska typ köra mot Bowser som inte jag testade än. För det går liksom inte att vara två stycken på samma switch och köra det. Utan då måste man spela själv online. Och det är några sådana lägen där du liksom, du kan inte spela split screen. Du måste spela online. Så man kan bara vara en spelare per switch. Och det tycker jag är så himla tråkigt. För sånt hade varit skitkul liksom att kunna söka. Alltså man säkert bara kunna, och jag tror att det här är en grej också för att det inte ska bli typ fusk. Så att liksom folk, när det är typ mer såhär Battle Royale-känsla, för jag tror att det är lite så där att liksom att vi ska kunna söka på samma switch och sen hjälps vi åt liksom, utan ska man spela mot random eller att man, ja, jag vet inte vad anledningen
är. Som när jag såg min Platinum i Fall Guys.
Exakt. Så jag vet, så jag har inte testat de andra lägena riktigt så mycket, det ska jag göra, men bara Mario Party-läget är skitkul, och vi körde den här en banan som jag sett att det är många som har pratat online också på, det är den här banan som är i gallerian. För att det händer väldigt mycket på den. Så den banan vi körde igår, den som var i skogen, den var ganska simpel. Men alltså gallerian, då har liksom, banan är på flera olika nivåer och det finns liksom olika typer av affärer och du kan samla stämplar. Och det är liksom väldigt mycket på gång hela tiden. Så att vi körde ju en 20-runda match där och vi var fyra pers och då tar det ju liksom typ 2,5 timmar att köra igenom. Och det var liksom, det hände ju saker hela tiden. Det var inte som att man bara, ah, vi vet exakt vem som kommer vinna. Utan det var ju liksom ganska tajt i toppen. Och speciellt sen vår kompis Sebbe då, som hade, han hade ju världens största flyt genom hela spelet. Liksom. Och vi trodde ju nästan att det var han som skulle ta det, men sen så lyckades Oliver knipa sista platsen ändå. Sista platsen, första platsen. Men det är kul. Alltså jag, förra Mario Party var lite mer av en så här best off. Där det var liksom olika minispel från tidigare spel. Och det här spelet har inte bara nya minispel heller. Utan det finns gamla minispel som har varit från andra titlar också. Vilket jag kan tycka såklart är kul. Men jag hade gärna sett liksom att istället för att ha massa olika lägen med olika typer av minispel. Så hade jag gärna velat haft att det var mer koncentrerat på liksom bräderna. Känner jag då. För att de, jag vet inte, är det något minispel som du känner vi har kört liksom var så här riktigt så här, wow, det där är kul, det där ska jag vilja bara spela igen och igen.
Jag kan inte komma på något på rak arm. Kan inte du säga någonting först?
För jag kommer ihåg, alltså ett minispel som jag tyckte var liksom det här liksom vårt första möte med de nya minispelen då i det här, det var ju triathlon. När man skulle simma och cykla och springa.
Ja, det var roligt.
Och liksom, det var ju så här att då använde du motionkontrollen. Vilket så här, den är lite för oprecis för att det liksom ska kännas helt bra. Men då får man liksom göra simrörelser och sen ska man göra cykelrörelser och sen ska man göra... Var det bara springrörelse? Nej, just det. Häcklehoppning var det. Så då ska man bara hoppa. Och det var liksom, det var en ganska kul liksom, minispel. Sen finns det många, tycker jag, som är lite mer lika varandra. Så här, typ att man trycker på någon knapp och sen ska de andra gissa. Och det är ofta det blir en mot tre minigames. Det är väldigt sällan det blir två mot två. Och jag tror att det är för att två mot två minigamesen i det här spelet är ganska få. Så då känns det nog så att de viktar lite att det hellre är en mot tre. Och en mot tre alltid med blandade resultat, för att ibland är det liksom så att när alla är nybörjare då kan det gå liksom hur som helst, men när det blir så att man börjar vänja sig och liksom kan se mönster i de här minispelen, då kan det vara så att okej, men nu är det omöjligt för den som är ensam att vinna till exempel, eller så är det omöjligt för det andra laget, alltså de som är tre, att vinna för att det är för liksom enkelt för den som är själv. Men det är kul, och Mario Party är roligt, och det ger ju både sura miner och glada skratt, kan man väl säga, för att det är ju så orättvist emellanåt.
Det är väldigt lätt att ta till sig, framförallt.
Ja, det är det. Det är liksom ett sånt spel man liksom alla kan vara med och spela. Och, det, och just för att minispelen, liksom, du måste förstå dem ganska snabbt, så är de också väldigt simpla. Så att liksom det är så att men du ska hoppa och springa under, du ska samla det här eller någonting sånt. Coin-minispelen för övrigt, de kan bara gå och dö på en gång. Alltså det är någonting som jag avskyr i de här spelen. Det är för att det är inte roligt. Och liksom,
varför?
För att man kör mot varandra. Det är så här, en ska vinna. Och det är liksom så här att alla får pengar. Man bara, gud vad kul. Och sen så, speciellt mot slutet av spelet, när de flesta har liksom ganska fett med cash, kan man säga. Och då bara, men nu kommer det här pengaminispelet och du kanske får 8. Och man bara, ja.
Eller så har inte alla jättemycket pengar. Jag igår till exempel hade tillräckligt mycket pengar för att kunna köpa ett guldrör och en stjärna. Då kom jag till shoppen. Då fanns det inga guldrör att köpa. För det var fel shopp.
Ja, det var hårt liv igår alltså.
Det var väldigt hårt liv. Jag var mycket besviken på hela situationen.
Mm. Men det, när pengaminispelen hade tyckt... Alltså, tycker du pengaminispelen är roliga? Alltså, känner du att när pengaminispel kommer så bara, det där hade jag önskat?
Nej, alltså... Jag vet inte riktigt om jag tycker att det är mer eller mindre roligt än de andra minispelen. Jag tycker ju ett av de roligaste minispelen som vi har kört, men bara gjort en gång... Det var liksom att man skulle trycka på en knapp så fort som möjligt och sedan så skulle det liksom mätas ut en sträcka.
Det här vet inte jag om jag känner till.
Jo, du och jag körde det tillsammans. Jag tror att det var första kvällen till och med.
Mäter en sträcka? Var det när man gled på isen? Och sen skulle man stanna precis innan man faller ner? Nej, då körde nog inte du. Då körde jag med de andra.
Men den har jag också kört.
Ja.
Men det var inte den jag tänkte på. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var man gjorde. Men det var liksom som att man vevade upp någonting och sedan så åkte det iväg. Eller vänta, det kanske var som typ dominobrickor som trillade eller någonting sånt.
Nej, det finns ju en...
Eller alltså...
Jaha, var det man ska trycka på A jättefort hela tiden?
Precis.
Ja, det är från Mario Party 4.
Det var också roligt.
Domination, precis. Man ska trycka snabbt som fan. Och sen man har väl
väldigt nära varandra och väldigt långt förbi.
Jag tror man har typ 30 sekunder på sig att trycka på A. Det är inte 30, det är kanske 10 sekunder bara. Man ska trycka på knappen så fort som möjligt. Och sen så många knapptryck du hinner göra, så många såna här stengubbar kommer upp.
Precis.
Och det är från Mario Party 4. Så vi körde ju med... Vi körde det själva också, bara för att testa. Och Martin var ju liksom... Martin, som är typ bra på varenda jävla GameCube-spel som någonsin har släppt, var ju liksom bra över oss. Jag fick exakt samma poäng som jag fick när vi och jag körde, Amanda. 85 solida stenar.
Jag hade typ 82 eller någonting.
Så att, ja, men det var rätt så kul. Men vi kommer säkert spela med Mario Party. Sen vet jag inte om vi kommer prata om Mario Party. Ni kommer förmodligen få se Super Mario Party när vi streamar inför GOTY igen. Bara för att det är sånt bra spel liksom att streama.
Det var väldigt roligt i den förra upplagan. För där fanns ju ett minispel där man, om jag inte missminner mig, skulle åka igenom en liten backe. Och sedan göra tricks med en snowboard.
Ja.
Ja, och... Då hittade jag ett litet trick för att göra det så fort som möjligt. Jag stoppade in fingret i min tröja så att mitt finger liksom blev halt. Och sedan skulle man ju liksom trycka på alla fyra knappar
i rad
så fort som möjligt. Och då bara snurrade jag ju runt mitt finger så att karaktären snurrade jättefort. Och alla blev så himla förvånade över att jag lyckades göra det så snabbt. Men då hade jag liksom gjort lite tjuvtrick.
Ja, det finns ju massor som jag vet att Rob...
Skedar till exempel.
Ja, Robin...
Track and field var det, va?
Robin är jättesnabb på att trycka på knappar liksom så här så fort. Och, det, och jag är inte det. Så att jag har försökt massa olika trick för honom. Jag har tagit så här sked, gaffel, jag har haft någon pincett någon gång. Och så här, hur ska jag liksom kunna vibrera den här knappen så fort som möjligt? Men det går inte. Men det är kul med Mario Party. Jag kan liksom inte säga så här, wow, det här är det bästa Mario Party någonsin.
Det är aldrig tråkigt i alla fall, så kan man väl säga.
Mario Party 6 var fan ingen hit.
Vi alltså. Har inte spelat.
Nej, men det var ingen hit. Jag kommer ihåg att det, och då kommer typ Mario Party ut varje år. Men Mario Party 6 var inte jättebra. Mario Party 4 och 5 är kul.
Mario Party, brädspelets FIFA.
Ja, men nu är det inte lika ofta. Men som sagt, jag tycker ju väldigt mycket om det förra Mario Party när det liksom var lite den här best of av de tidigare. Jag hade gärna sett ett Mario Party där de bara så här, blir helt galna och bara så här, everybody's here, som hade alla minigames från alla spel liksom där. Sen vet jag inte om det funkar liksom, ska man släppa en mikrofon då? Jag vet inte, Switchen har nog ingen inbyggd mikrofon. Nej, men liksom så här, okej, men hur gör man typ mikrofon minigames från något spel och lite sånt, så det är väl det som där det ska. Men det hade varit kul att bara ha ett Mario Party med alla minispel någonsin. Bara för att, varför inte?
Precis, en supersamling.
Ja, men precis. Vilket den förra skulle typ vara. Men... Och sen, det kom något till DS tror jag också som var någon så här best-of-variant då. DS, eller var det 3DS till och med?
Jag var faktiskt sugen på att köpa det. Det fanns en leksaksbutik i Vimpen. Det var långt innan du flyttade hit. Och där så hade de faktiskt lite tv-spel också. Men det var ju mest Nintendo-spel.
Mm. Ja... Det var kul när man gick och köpte så här fysiska spel. Jag kommer ihåg när jag ville köpa Pokémon Stadium till Nintendo 64. Och så gick jag till Nallens leksaker som fanns i Enköping. Och då hade de inte de Pokémon Stadium. Och tvåan skulle väl komma ut om någon månad. Liksom så där, och det kostade typ 900 spänn för en sån jävla kassett. Och jag bara så här, men jag ville verkligen ha ett Pokémon-spel. Och då hade de Pokémon Trading Card Game till Game Boy som jag köpte istället. Och då kan man ju tänka sig, du ville ha Pokémon Stadium och så kom du hem med ett Pokémon Trading Card Game. Var det kul? Ja, det var det. Jag tycker att Pokémon Trading Card Game är ett mycket roligare spel än Pokémon Stadium. Men ja, så kan det vara. Men vi har inte bara spelat Mario Party. Vi har ju också spelat Normala Studios nya spel, de som utvecklade Gris, som kom ut nu för 4 år sedan kanske, kom inte 2018.
Det är 6 år sedan i så fall.
Jag är helt på fel timeline, känner jag.
Ja, verkligen.
Det kom ut för länge sedan. Nej, jag vet inte hur så länge sedan. Jag vet inte, Gris måste vara nyare, det kan vara 19 kanske.
Jag tror faktiskt att det kom ut 2018.
Varför tänkte jag att
det var typ 2022? Men jag skulle inte ta gift på det.
Varför tänkte jag att det var typ 2022 nu? Jag blir helt bortom mig.
Det är bara för att vi är så gamla nu så att det känns som att 20 år sedan var typ 80-talet.
Och det går inte att googla på gris för då får man upp Wikipedia-sidan för en faktiskt gris. Så att 2018 i december, ja. Okej, det var så sent. Mm. Och nu har de kommit ut med sitt nya spel då, som heter Neva som också är liksom ett... Vad ska man säga? Om Gris var med ett pusselplattformsspel så är det här med ett actionplattformsspel då.
Med pusselelement.
Med pusselelement. Så att det är ju typ samma liksom format som Gris, men man slåss mycket mer i det här spelet. Och pusslerna är inte lika avancerade skulle jag säga.
Alltså det är ju väldigt hög igenkänning på det här spelet om man har spelat Gris tidigare. Och man känner ju liksom det i allt ifrån liksom fysiken på huvudkaraktären till hur musiken spelas och även liksom den visuella presentationen. Jag tycker att man kan väldigt tydligt känna av att det är samma skapare. Det liksom råder inga tvivel.
Mm. Nej, absolut. De har liksom sin stil. Då. Spelet ser ju ändå markant annorlunda ut från Gris också. Man har liksom en annan inspiration för det estetiska, men liksom just det här med att man är väldigt fokuserad på hur det ser ut och man har liksom mer den här tecknade stilen och sen tillsammans med musiken så ger det väldigt liksom den här studion typ.
Jo, men precis. Hade någon satt 10 spel framför mig och gjort lite som ett memory vilka spel hör ihop med samma studio, då hade man parat ihop de här. även att de inte ser exakt likadana ut. De är ju väldigt stilsäkra och väldigt tonsäkra i sina spel hittills. Och jag skulle nog säga liksom att när Gris var lite mer av en abstrakt upplevelse ändå, så känns det som att det finns en lite tydligare riktning i Neva, i och med att man faktiskt har med den här mytologiska vargen med sig.
Och jag vet inte om jag håller med. Jag tror att jag har mycket svårare att tolka vad hela det här spelet betydde än vad Gris var.
Jag tror att det handlar lite mer om att Gris är väl en form av sorgeberättelse, om inte jag missminner mig. Men det känns som att man har inte lika mycket fast att ta på. Just här så har man ju sin följeslagare med sig, där man går igenom årstiderna och den här varelsen växer sig liksom från en liten valp till att bli större och större och liksom så viktig konstant på ens färd.
Mm. Ja, men så det är ju liksom själva upplägget på spelet egentligen. Och så att Gris var ju mycket så här den liksom personliga resan som man gjorde i Gris.
En inre resa kanske.
Precis, en inre resa kan man säga. Exakt. Jag skulle inte säga att den här Neva är mindre personligt bara för att man har en följeslagare med sig. Men fokuset då i Gris blir ju nästan på en själv och hur man liksom bearbetar sorg. Medan i Neva så blir det mer liksom på det här, okej, men man har liksom lite rollen som först beskyddare och sen så växer man upp, eller inte växer upp, man växer tillsammans med den här valpen som egentligen börjar med då, som heter Neva, så det är därför spelet heter det. Och när man går liksom igenom den här årstiden också så ändrar liksom Neva form, som liksom går från en liten valp till att bli större. Och när hon blir också, eller när hen blir större så blir det också, hon. Det är en hon.
Ja, definitivt.
Ja, ah, okej, okay, nu förstår jag vad du menar. Ja, precis. Hon blir också större och när hon blir större så får hon också mer förmågor att använda i striderna, för man hjälps ju åt också i striderna med liksom när spelet är nytt, eller när spelet är börjar och sådär, så då är det liksom så att okej, men Neva kan typ behöva hjälp att komma upp för vissa liksom klippkanter och man måste liksom se till att man öppnar upp en väg så att hon kan ta sig med själv, till att sen liksom när man har kört spelet ett tag då får du mer hjälp av Neva, och Neva kanske liksom den mer som liksom har pondusen och liksom kör framåt liksom, så att man blir mer liksom man hjälps åt helt enkelt, och det är liksom den stora skillnaden då.
Ja, precis. Naturligtvis, det kanske inte är en hon, men det finns väldigt tydliga indikationer på att det är en hon. Det här spelet börjar ju otroligt känslosamt. Man har ju fått se lite smakprov från inledningen när spelet presenterades från första början och visades upp. Och när spelet startar så börjar det ske väldigt märkliga grejer. Det börjar falla döda fåglar från skyn. Och helt plötsligt så möts man liksom av någon form av ond och mörk kraft som färdas mot den. Och som huvudkaraktären så tuppar man av. Och med sig har man inte bara Neva utan också Nevas mamma, som är en väldigt stor fullvuxen varg. Och hon dör inledningsvis. Vilket är väldigt sorgligt och tungt. Men det betyder också att man måste ta med sig Neva och beskydda henne, för att hon är fortfarande så himla liten. Och precis som du sa tidigare så blir det liksom att man, ju längre man kommer i spelet, jobbar lite mer Och ju längre i spelet man kommer, desto mer jämvikt mellan karaktärerna blir det i hur man utför de här olika aktionerna, oavsett om det liksom är i pussel eller i strid.
Mm. Och så det man gör då, liksom den här då svarta typ som liksom försöker ta över liksom den skogen man är i, det är liksom att man blir nästan som en beskyddare av världen, kan man säga. Att man,
Precis, det
är det man försöker...
Korruption.
Ja, och det är det man försöker slå tillbaka. Och det man kämpar för liksom hela spelet.
Precis, och skaparna gör ju liksom väldigt bra i hur de presenterar den här världen. Det är ju liksom lite som med fylke, att det är ju någonting vackert som man väldigt gärna vill beskydda. Liksom, man vill ju se till att den här världen får vara så vacker och fri och orörd som man ser den inledningsvis.
Det jag tycker är intressantast med de har gjort med det där, för att det hade ju liksom lätt kunnat liksom se liksom att okej, men här kommer någonting in och förstör naturen och det ser väldigt... Alltså det går väldigt i clash med hur natur ser ut. Liksom. Alltså, en ofta sån bild kan vara liksom, här är natur och här är teknologi och så kommer in massa stålbalkar och sånt där. Men liksom det här mörker som sveper in, det går ju också liksom, liksom... Det är ju inte fult i sig, utan det är också liksom växtligheter men av en annan sort. Och det ser nödvändigtvis inte ut som... Vad ska man säga? Ondska på det sättet. Liksom, med, så här, typ taggtrådar och allting sånt. Utan det är liksom... Skillnaden är egentligen att det är svart. Liksom. Och så har de här olika liksom, typ monstren som nästan ser ut som de kommer från Spirited Away med liksom, vita masker. Liksom. Men de liksom lever ju också av naturen, även om de liksom lever nästan som parasiter av naturen och försöker ta över och liksom, världen nästan bryts isär på grund av det. Så det är väldigt visuellt slående, precis som Gris var. Och jag läste en intervju med utvecklaren också, att de sa ju att en stor skillnad mellan Gris och Neva är att i Neva har inga outlines på karaktärerna, utan allt är liksom du har liksom en hel färg liksom, så att
det är som vattenfärg.
Ja, men precis, huvudkaraktärens röda kappa är liksom, det är en röd kappa, men den har liksom inga kantlinjer, och i Gris var det väldigt mycket kantlinjer, så det är som att det var en utmaning då att försöka också se liksom att hur ser det ut när man zoomar ut och hur gör man liksom då om vi har rött på rött och hur ska det gå liksom, så att, och det gör ju också att spelet har väldigt slående visuella liksom vistor, kan man säga, för att jäklar vad snyggt det är emellanåt. Alltså man blir väldigt liksom hänförd av det.
Ja, verkligen. Det är liksom många gånger man bara vill stanna upp och ta in vyerna, och sedan kommer de här Kaonashi-monstrarna liksom, mer eller mindre, och förpestar tillvaron med sitt mörker och sin väldigt läskiga framtoning. Och jag tycker liksom att även att det blir väldigt tydligt att så här, det vackra är det goda och liksom det mörka är det onda, så tycker jag ändå att det fyller en väldigt tydlig funktion och blir oerhört effektfullt, för att ens fiender känns också som att de har en så oerhört tyngd. Det känns som att de väger mycket i sin framfart och liksom och betungar hela världen med det här mörkret, medan resten av världen har en lätthet i sina penseldrag på något sätt.
Mm. Det liknar, jag tycker stilen på spelet liknar en japansk artist jag följer på Twitter, som har lite samma det här med att man gör inga outlines, men det är mycket färg, och det är liksom, speciellt när man är i skogen i början och ser liksom de här olika träden med så här grenarna hänger ner och sånt, och det är väldigt fint. Och sen använder man ju mycket, man slåss ju mycket och liksom använder svärdet och sånt, och jag tycker det liksom känns relativt bra, men det finns typ en viss eftersläpning i striderna ibland, så man känner liksom att jag hade velat göra den här kombon lite snabbare.
Precis, det känns ibland som att man är lite grann efter. Jag kan tycka att det är samma liksom när man ska ducka undan fienders attacker.
Mm.
Och det finns faktiskt två stycken olika lägen. Antingen så har man liksom ett regelrätt stridssystem där man också har liv att förhålla sig till, och när livmätaren, som det är blommor, försvinner så dör man och måste börja om helt enkelt från den senaste sparpunkten. Men det finns också ett form av berättelseläge där man kan strunta i det, och jag vet att alla förespråkare av att det bara ska finnas en nivå på alla spel där ute kommer att slita sitt hår nu, men jag testade faktiskt att köra den ett tag, och jag tyckte att det tjänade upplevelsen ändå väldigt mycket, för att jag tyckte liksom inte att det var riktigt striderna som var behållningen. Jag kände ändå att när jag var i striderna så tyckte jag liksom inte det förlorade någonting att jag tog bort livmätaren, utan jag tyckte fortfarande att det hade samma fullskaliga effekt som det hade haft innan, bara det att jag slapp den frustrationen. Och så är det naturligtvis inte i alla spel. Många spel mår väldigt bra av en viss svårighetsgrad och fungerar kanske inte lika bra eller blir liksom kanske lite mer slätstrukna om man tar bort svårighetsgraden. Men jag tyckte att det fungerade väldigt bra just här. För mig var inte det vad som gjorde upplevelsen, utan hela resan man gjorde tillsammans med Nebba.
Mm. Jag gillar, alltså jag hade faktiskt ingenting emot stilerna så överlag, och jag tycker de har en smart grej det här med att man, för att få tillbaka sitt liv så ska du liksom slå på monster utan att bli träffad.
Precis, som en kombination helt enkelt. Ja,
vilket blir väldigt så här att okej, men nu är du skadad, då ska inte du springa iväg och gömma dig, utan du får liksom ge dig på igen och så får du liksom försöka bara att inte bli träffad och få tillbaka liv. Så det gillar jag väldigt mycket. Och sen liksom, jag tror slutstriden för mig blev också mer effektfull just för att det fanns liksom en risk att också kunna liksom dö. Och det kändes som att man blev nästan ännu mer aggressiv på den bara för att man sa att okej, men det är lite så här risk-reward tänker jag med det. Men jättebra spel. Jag vet att vi har diskuterat lite här, det är svårt att liksom sätta hur ställer man sig det här spelet mot andra spel vi har spelat i år. Det är liksom inte så här självklart att vilken fullträff, men den är ändå väldigt bra upplevelse skulle jag säga. Det är ett mycket bra spel. Jag tror att det jag nästan gillar minst med det, eller det som jag blir mest besviken på det, om man kan säga så här, det är nog hur de använder musiken. För det jag gillade mest med Gris, det var hur man använde liksom de vyerna tillsammans med musiken. Och jag tyckte att musiken i Gris stack ut så himla mycket. Jag tycker att musiken här, den har ju sina stunder där den också sväller liksom och får ta plats. Men
framförallt under striderna.
Absolut, men den känns mycket mer anonym här än vad den gjorde i Gris. Och jag gick tillbaka lite för att lyssna liksom på och jämföra soundtracken med varandra. Jag lyssnade på Gris soundtrack och jag vet liksom varför så här, när man fick höra tonen av Gris, man var okej, jag vet varför jag gillar det här så mycket. För att det känns liksom som att men det blir så här, ja, det är lite orkester och såna här grejer i Neva, och det liksom blir så här att det är lite svårt att säga att det där är Neva. Men alltså fort jag hör Gris och man hör liksom den typ liksom sångarens liksom solo, då blir man så här, det där är Gris liksom. Så det saknar jag lite, men annars tycker jag att Neva verkligen var jättebra. Slutet var jättebra, liksom de fick till det här med att hur du ändrar din spelstil i förhållande till när Neva växer upp. I början var jag väldigt, för att du har en knapp där du kan klappa Neva på, och du har också en knapp där du kan kalla på Neva.
Det är samma knapp.
Det är samma, ja precis. En knapp för att klappa, en knapp för att kalla. Och sen så i början så kallar man väldigt mycket på Neva, liksom att är du med? Följer du med? Är du med? Vart tar du vägen någonstans eftersom det är en valp? Men sen ju längre in i spelet man kommer, så ju mindre använder jag det, för att det behövdes inte lika mycket liksom, för att Neva klarar sig själv. Så det tyckte jag också var en väldigt effektfull grej som de har gjort.
Ja, sen var ljudet på min handkontroll kanske lite högt, så du höll ju på att hoppa rakt ur soffan där.
Ja, men precis. Det är ju det att utvecklare tycker om att använda mikrofonen i PlayStation-kontrollen och använder det jättehögt liksom. Det är typ när man, men när vi spelar Astrobot till exempel. Alltså, det spelar ingen roll om du hade liksom mute på tvn, för att den jävla kontrollen hade ju liksom levde loppan kan man ju säga. Och i Neva då, så att när du kallar på Neva så kommer du ut ur handkontrollen. Men jag körde på Xbox så det märkte inte jag när jag spelade då.
Jag vet inte om vi sa det tidigare, men det är ju Berlinist som gjorde musiken till Gris, som också gjorde musiken till Neva. Och jag tycker ju verkligen att båda har liksom väldigt mycket styrkor, trots att det liksom är ganska så olika upplevelser liksom rent musikaliskt. Däremot så finns det ju två stycken musikstycken som jag ofta lyssnar på från Gris än idag, och jag tycker att det ändå säger en hel del, och det är Gris Part 1 och May. Har man inte lyssnat på dem så borde man verkligen göra det, för de är otroligt vackra. Och jag tror faktiskt att jag förmodligen kommer lyssna igenom Neva-musiken också framöver, och framförallt inför våran sån här spelmusik-extravaganza. Men jag tror liksom att det som stannade med mig mest, det är liksom när musiken verkligen växer under striderna. Jag tycker faktiskt att det är liksom gåshud på tårna, mer eller mindre. Det kanske liksom inte är lika starkt som de starkaste styckena i Gris. Men det ska bli intressant att lyssna på det utan att liksom ha spelet i bakgrunden också. För att jag tycker ju att ofta gör det liksom någonting särskilt. Och när man separerar dem båda så kanske man hittar andra saker som man liksom inte tänkt på tidigare. Samma sak när det gäller till exempel Citizen Sleeper, som vi kommer att vidröra lite grann senare under avsnittet också. Att i det första spelet så finns det otroligt mycket bra musik. Men vissa av låtarna uppmärksammade jag inte lika mycket förrän efter när jag lyssnade på, om vi säger, albumet i sin helhet.
Mm. Men jag tror en grej som Gris också hade som inte Neva riktigt har, det är det att i Gris så kunde också musiken ackompanjerade också ganska fantastiska vyer, liksom att det hände saker på skärmen och så tajmar man in musiken där. Jag tycker att typ de största vistan i Neva, då är musiken nästan tyst för att man liksom satt, liksom tittar nästan på det visuella.
Jo, men precis, men på något sätt så tycker jag att man känner sig mycket mer som en betraktare när man spelar Gris på något sätt, medan man känner sig mycket mer investerad när man spelar Neva på något sätt.
Mm.
Alltså även att Gris handlar väldigt mycket om den inre resan, så tycker jag ändå mig på något vis skåda den utifrån. Jag tror liksom att jag uppskattar Neva lite mer på grund av det. Nu är det förvisso några år sedan som jag spelade Gris. Jag spelade på Switch. Jag kanske borde ha spelat det liksom på en stor skärm, och jag har faktiskt också laddat ner det till min PlayStation 5, eftersom det finns på PlayStation Plus extra sedan inte så lång tid tillbaka. Men med Neva färskt i minnet så tyckte jag liksom att det nog var den starkare upplevelsen. Och den är garanterat på topp 10 för spel i år. Och det är ganska svårt att slå sig in på en sån lista med tanke på hur många så här stora, svulstiga rollspel som har släppts i år. Även att det kanske inte riktigt är de som jag fokuserat på. Men det känns liksom som en väldigt utstickande och unik upplevelse i den samlingen.
Mm. Ja, för mig är det fortfarande Lorelei and the Laser Eye is the game to beat.
Ja, absolut.
Jag blir alltid så frustrerad också.
För mig är det inte Neva som är topp ett, utan det är ju ett helt annat spel som kanske inte riktigt fångade mitt intresse på grund av dess konstnärlighet.
Mm, Balatro.
Jajamän.
Ja. Det är för få som spelar Lorelei and the Laser Eyes, för det ser man när de här publikationerna börjar prata om årets spel, för vi kommer in i de tiderna och det är väldigt få som nämner det. Och det är också för att det finns också bara plats för typ ett eller två indiespel. Det är så de flesta tänker. Det är liksom så här är storspelen som man ser som är garanterade att de här kommer vi prata om i årets spel. Och sen har vi kanske två slottar för mindre spel som vi också kan prata om, för de är liksom bra. Det tycker jag är lite jobbigt.
Ja, verkligen. Det är otroligt sorgligt. Alltså, Lorelei and the Laser Eyes håller jag ju också otroligt högt. Det är bara det att jag sakteliga jobbar mig mot slutet. På grund av att jag spelade på Switch och har liksom inte riktigt haft det som huvudspel på väldigt länge. Så jag spelar några minuter här och några minuter där. Men det håller sig också uppe i toppen, garanterat. Mm. Men både du och jag är ju också väldigt svaga för vad Simogo kan åstadkomma med väldigt små medel.
Mm, de har inte gjort ett enda dåligt spel. Jag har ju typ pumpat min Steam Deck också med spel som jag vill spela, så jag har Europa och Phoenix Springs som jag också måste spela och hinna med någon gång, men nu trodde jag att Dragon Age skulle släppas den här veckan, det är ju först nästa vecka, så jag bara yes, har jag en vecka till på mig att liksom hinna längre in i de spelen jag har startat och inte slutfört. Jag har fortfarande på mig Silent Hill 2, jag blev klar med sjukhuset igår. Det tar lång tid, men sen har jag faktiskt också spela Metaphor ReFantasio som är Atlus senaste spel. Och gjort av samma team som utvecklade Persona 5. Vilket är... Och jag har spelat... Jag ska säga så här. Jag har spelat spelet i 10 timmar. Jag har inte kommit så långt.
Klassiskt domspel.
Ja, nej, men det är verkligen så. För att jag känner...
uppstartsfasen.
Jag känner det först liksom nu idag när jag har spelat, som jag liksom har kommit... Okej, men nu tror jag verkar märka lite vart det här spelet kommer bära hän. Eller liksom vara så här att... Jag har ju den grundläggande handlingen, men nu också så här, hur jobbar vi oss dit? Och det är ju väldigt mycket ett personaspel utan att vara ett personaspel, om man säger så. För det är ju inte, i grunden är det inget personaspel, men det delar väldigt många av systemen som Persona har. Så att det utspelar sig också liksom på en kalender, så man liksom spenderar liksom tid med olika aktiviteter och så går tiden. Och sen bygger man relationer med sina kamrater. Och liksom för att då låsa upp nya klasser och sånt. För du fångar inte monster i det här spelet som man gjorde i Persona. Där, liksom, där är ju huvudkaraktären har ju liksom Persona precis som alla andra. Men du har klasser här istället. Och de kan även dina kamrater också köra med. Och det gör också att striderna blir lite annorlunda. Så jag har haft ganska stora svårigheter ibland med striderna för att i Persona är det verkligen så att du kan fånga ett nytt monster och sen så kan liksom den ha andra olika typer av attacker och sen så kan man liksom experimentera på det sättet, medan här måste du låsa upp nya klasser, du måste hitta nya klasser och sen har du en viss valuta för att liksom spendera dem på vilka karaktärer ska ha, man vet inte vilka som är bra och när och så. Vilket gör att man får tänka om lite även om spelet är väldigt likt Persona. Och precis som Persona så är det också ett turordningsbaserat spel. Och det går också ut på att hitta fiendens svagheter, så får du liksom nya möjligheter till attacker. För att du har liksom olika så här, attackstenar kan man nästan säga. Och där vissa attacker kostar mer än andra. Och det avgör också hur många gånger du får attackera. Så att, säg att du har 3 stenar men du gör en komboattack, så om den attacken tar 2 då kommer inte varje karaktär få attackera. Utan då är det bara kanske 1 eller 2 karaktärer som får attackera. Så att det gör också att man måste liksom tänka om hur man ska göra. Och sen baseras ju väldigt mycket spelet på att du ska använda då magipoäng. Och de flaskor för att fylla på det går liksom inte att köpa. Vilket gör att när man är liksom i en grotta så blir det lite jobbigt. För att antingen får man försöka hitta fiender och farma. Eller så får man liksom gå tillbaka då till stan, sova liksom och ladda upp krafterna inför en ny dag. Och sen får man gå iväg igen och kämpa sig vidare helt enkelt.
Men det känns ju lite grann som om Persona var medeltidsfantastik. Har jag förstått det rätt?
Persona? Eller metafor?
Alltså metafor Refantasio känns som om det var Persona med
ja, medeltidsfantastik. Så att Persona är ju mer liksom så här ett nutida liksom, vad ska man säga, typ poppigt spel. Liksom Persona 3 och 4 hade liksom ett ganska poppigt soundtrack och sen Persona 5 hade mer jazz. Och så kommer det då till Metaphor som är då fantasy med ett soundtrack som hör fantasy till dem, med liksom svulstiga körer och fioler och hela den fadrutan. Så att det är väldigt annorlunda därifrån. Och man spelar ju också som en person som inom en ras som heter Elda, och det är ingen som tycker om dem. Alltså det är verkligen så att man kommer nej, men man kommer verkligen dit och men alltså folk verkligen rakt upp och ner säger till dig att åh fy fan, du är ett svin för att du hör till den här rasen, vi vill inte ha något med dig att göra i princip. Så att det tar ju väldigt mycket utgångspunkt ur en grupp som är väldigt utsatt. Och sen så sätter man då ihop liksom ett och du är den enda Elda då, och sen har du en liten fe liksom som flyger med dig, vilket också är utmärkande då.
Har de rent historiskt någon form av anledning till att tycka illa om de här personerna, eller är det liksom helt enkelt bara rasfrakt?
Ja, jag vet inte än. Jag har inte kommit så långt att liksom få veta liksom vad är det som...
70 timmar, då är du där.
Men de anser liksom att du är inte värd någonting liksom.
Dåligt beteende.
Ja, absolut. Och hela, alltså, det har jag också sett många artiklar på nu. De bara, men liksom Atlus nya spel är väldigt politiskt av sig. Och det är det, liksom, och det är inte subtilt med det heller, utan det är verkligen så här typ att det går lite i utgångspunkt det här med att okej, men du måste, för att lära dig om andra kulturer så liksom läser man berättelser. Berättelser har den kraften att kunna göra folk mer toleranta, för att man får lära sig om andra och liksom hela den här empatiska grejerna.
Man får sätta sig in i andras perspektiv.
Precis, man får sätta sig in i andras perspektiv.
Det var ju faktiskt en ganska viktig beståndsdel i det föredraget som vi var och såg på bokmässan. När vi såg Dumma människor, liksom att läsande till exempel bygger ju väldigt mycket empati. På grund av att man kan liksom försätta sig i någon annan skor och förstå den personen liksom på ett djupare plan. Och då blir mer empatisk.
Ja, absolut.
Samma sak kan det ju vara med spel också.
Ja, absolut. Allt liksom det vi konsumerar. Och det är ju så, läser man liksom litteraturkurser på universitetet också, så är det ju liksom mycket till det. Vad är liksom vikten av berättelser? Vad gör det med oss? Det säger någonting om samhället vi lever i, och det kan lära oss mer om människor och sånt. Så när vi läste om brittisk litteratur så drog vi liksom paralleller från saker som började hända vid industrialiseringen och hur människans utveckling har lett liksom fram till de här liksom, ja, men, världskrigen, till liksom kriget mot terror. Alla de grejerna liksom försöker man hitta ett samband med det. Då, liksom, vad gjorde det här? Hur hade det liksom sett ut för människor, och det kunde man då hitta genom att läsa olika böcker. Och det här spelet är liksom också det att man lägger verkligen vikt i liksom att det här att berättelser gör att vi kan ha mål att sträva efter, vi kan lära oss om andra och det är viktigt. Och det som din huvudkaraktär då målar, det är liksom att man eftersträvar någon sorts av typ utopi genom att säga att vi vill leva i en värld där alla är lika värda och liksom, du ska inte födas in i någonting som gör att du inte är värd lika mycket som någon annan bara för att du har fötts till någonting. Liksom, ganska så här basic human rights typ.
Som tyvärr inte alla håller med om.
Nej, men så är det ju, och det är liksom ganska kul liksom, eller ganska kul, när man spelar det här spelet så kan man också se att den retoriken som används mot din karaktär är mycket det man ser online, liksom Facebook, Twitter, alla de grejerna. Alltså det är liksom nästan, det, man liksom tydligt ser liksom att okej, men det är liksom, liksom man, det framas ju verkligen som att de här är liksom, usch, vilka vider liksom, och det är de.
Någonting som man bevittnar allt.
Men det är liksom någon som man liksom ser online hela tiden, vilket är lite tråkigt. Men så kan man också arbeta liksom upp sina, du har ju liksom olika färdigheter, precis som personerna kan ha så här mod och lite sådana grejer, och här har du typ tolerans och visdom och lite sådana grejer. Jag har mod, nej. Så att det,
ja, jag kan bygga upp min färdighet mod.
Så att det håller ju väldigt mycket liksom. Så det är inte subtilt med liksom sin liksom med de grejerna. Och hela spelet baseras också på att kungen i landet har blivit mördad och det är liksom en skurkperson som de vill ta över. Och då har man då ett röstningssystem, så vem som helst med tillräckligt många följare här ska kunna bli kung. Och det är precis det jag har kommit med min karaktär då, att liksom, för att vi ska kunna ta ner den här andra personen så måste vi börja samla oss ett följare så att vi liksom har en chans att på tronen, även om vi liksom inte, målet är inte att vi ska bli kung, utan målet är att vi ska kunna ta ner den här andra.
Visst är det också första gången det är ett demokratiskt val i spelet?
Ja typ, men det här skulle inte jag säga är riktigt demokratiskt val, för att det är inte som att alla går och, det är typ den med för störst följarskara som kommer vinna. Och det behöver inte betyda att folk har röstat på dig på det sättet. Ja, men exakt. Och det är lite så här att
de väljer vem de vill följa.
För huvudkaraktären också lite så här, tänk om vi kunde ha ett system där vi liksom, ja, men i så fall vi röstar istället för att vi föds in till att bli kungar eller vad som helst. Och kronprinsen är sjuk och är döende. Och det är väl lite det man försöker förhindra då, att liksom att vi vill bota prinsen så han kan liksom ta sin tron då egentligen. Så de pratar ju väldigt mycket om det här, så att ja, men man har liksom sett liksom i den här boken som de snackar om då, liksom att det är ett demokratiskt samhälle de vill till, men det, vi vet ju att demokratiska samhällen är liksom inget som säger att alla har lika mycket rätt. Och slaget om den här tronen då börjar liksom bli så att det är flera stycken spekulanter på tronen såklart, och folk försöker liksom manipulera och fuska sig till den här platsen då, så jag antar att det kommer vara en väldigt stor grej då i det hela. Så det är väldigt intressant. Och jag gillar ju personaspelen väldigt mycket, så jag tycker att det, och jag var ju så här att jag har inte alls känt liksom att jag måste köra det här spelet tidigare. Liksom att jag, när det har liksom visats upp tidigare, även om jag hade då draftat det till vårt Fantasy Critic Liga, så har jag ändå tänkt så här att amen, det är inte säkert att jag kommer köpa det, för att jag vet inte riktigt om jag är så intresserad. Men jag är glad att jag gjorde det, för jag tycker att det är riktigt, hittills är det riktigt bra. Jag kan liksom inte säga att det här är must play, liksom, för att jag har inte kommit tillräckligt långt.
Hyllningskörerna har ju varit väldigt högljudda när det gäller det här spelet, och jag tror liksom att hade det hetat Persona med någon form av undertitel, så hade det förmodligen liksom rent på förhand varit något som folk hade sett fram emot väldigt mycket mer. Nu är det liksom ett spel med en väldigt märklig titel som kanske en lite mindre skara var väldigt exalterad över, men en väldigt stor skara faktiskt jublade över när de väl hade börjat spela det.
Ja, det kan jag absolut tänka mig, men sen samt, jag hade nog inte velat haft något medieval persona. Liksom alltså en persona-titel tycker jag om, att det liksom är i nutid och liksom man har lite.
Men du hade blivit mycket mer exalterad på förhand om spelet hade hetat Persona.
Jag hade nog varit besviken på om jag hade sett att det var ett personaspel och så hade det sett ut så här. Då hade jag känt så här, det är inte riktigt vad jag vill ha. Och det är bara för att man har ju andra associationer till Persona. Medan det här spelet är i mångt och mycket ett personaspel. Egentligen, för att det har mycket av samma system då. Men det är jättekul. Jag får se när jag blir klar, för det här ska också vara så här skitlångt. Så jag får se liksom när och om jag blir klar med det och så. Men det
är, om du blir klar.
Ja, men det är liksom så här 100 timmar och Dragon Age kommer snart och jag har fortfarande Silent Hill 2 att spela, så att det är, men november ser ganska lugnt ut. Och december har typ Indiana Jones som vi spelar, så att det är liksom, det finns tid, men samtidigt så
förhoppningsvis, om inte liksom skuggsläpps.
Men jag har ju, flera titlar. Men jag har ju spelat det här lite på min Steam-deck. För att jag har ju... Det fanns en app på Steam. För att jag har ju liksom gjort för att jag streamar från min Xbox till Steam-decken. Och så har man liksom behövt gå in i systeminställningar och försöka liksom få till det så att det funkar. Och det är liksom... har ju gått så där ibland. Och nu var det länge sedan jag gjorde... Jag tror senast jag gjorde det från Xbox till min Steam Deck var när jag recenserade Persona 5 Royal. Så att jag hade blivit utloggad från den lösningen som jag hade då. Och jag kunde liksom inte logga in igen på den. Och jag var så här... Jag vet inte om jag orkar liksom hålla på och fippla med det här. Men då finns det en app på Steam som heter typ XB Play eller någonting sånt. Som bara sköter det typ automatiskt. Du bara loggar in och sen så bara fixar den det.
Fiffigt.
Japp, så att jag har spelat... Och det funkar liksom helt perfekt. Så att jag var så här, åh, så himla nöjd. Så nu har jag typ spelat nästan 8 timmar tror jag har spelat Metafor på min Steam Deck.
Var det det du låg i sängen och spelade innan?
Japp. För jag kände att jag ville ligga i sängen och spela. Så att, och det, det bästa med liksom den här typen av spel, alltså Metafor eller Persona till exempel, är det att när actionen inte är så att du måste liksom... Det spelar ingen roll om det är lite delay. Även om det funkar väldigt bra. Alltså jag har inte känt av mycket delay alls. Det, ibland kommer det vissa sådana hiccups. Men det är bara för att jag kör min Xbox via wifi just nu också. Så det är inte det bäst optimala liksom sättet att göra det på. Men det är väldigt lite problem faktiskt. Men 2 tummar upp för Metafor säger jag bara. Mm.
Och medan du låg i sängen och spelade Metafor Refantasio så stod jag vid spisen, lagade pasta och köttfärssås och hade min laptop vid sidan av för att testa Citizen Sleeper 2 Starward Vector-demot lite grann. Och jag är ju en sån person som väldigt sällan testar demoversioner på grund av att jag ofta vill ha spelet i sin helhet. När jag väl liksom är inne i någonting så vill jag kanske fortsätta och då känns det liksom tråkigt att man ska behöva då vänta till nästa år som det är i det här fallet med att få se fortsättningen. Men jag tänkte att jag ville i alla fall nosa lite grann för jag blir nyfiken på att se hur nästa spel kommer se ut helt enkelt. Och det första som faktiskt var annorlunda det var att man här fick ta sig an en av 3 olika svårighetsgrader. Vilket inte fanns i föregående spel. Så man kunde välja en säker, riskabel eller rent av farlig väg att gå. Och det är ju lite rent tematiskt vad man gjorde i spelet. Vad man gjorde i första spelet helt enkelt med sina tärningskast. Så man känner ju liksom igen den uppdelningen. Men naturligtvis då så var det ju den säkra vägen att... Man kan inte dö helt enkelt. Och sedan så blir det svårare och svårare. Men precis som i föregående spel så kunde man välja mellan Machinist, Operator och Extractor. Och så fort man liksom läste det här Wake Up Sleeper så kastades man ju tillbaka till de känslorna som man hade för det föregående spelet. Som för både din och min del är väldigt starka. Vi älskar ju Citizen Sleeper.
Ja, oh, gud, att det är första spelet igen, fantastiskt.
Nästa vecka så kommer ju faktiskt avsnittet om Citizen Sleeper med dig och mig i kraftspelen. Så det får man jättegärna lyssna på om man vill. Men hur som helst så bara nosade jag lite grann på det för att se hur det ser ut. Och man ställs inför en skurk som är efter en, som heter Lane, och en mystisk räddare som kommer till ens undsättning som heter Seraphim. Man befinner sig på ett skepp helt enkelt som heter The Rig. Och även här så finns det liksom en vidsträckt urban rymdstation som den här gången heter Darkside. Och jag tyckte ju faktiskt att Erlyn's Isle lät lite bättre. Det känns lite mer unikt, men alltså, det ser ju mångt och mycket likadant ut som föregående spel, bara det att det liksom är en ny plats som det utspelar sig på, vad jag har förstått. Och jag är liksom väldigt spänd på att se framöver hur berättelsen framförallt kommer vara, för att jag antar att det är liksom det som kommer vara mest unikt. Någonting som jag reagerade på dock när jag ganska så tidigt tog mig an dialogerna var att det fanns en form av val inbyggt redan från början som baseras mycket på de här olika utfallen som man till exempel då kan få i tärningskasten. Där om man exempelvis ska hacka en dörr så kan chansen att det där positivt eller negativt vara 50-50. Och naturligtvis så finns det ju även ett neutralt utfall. Och jag tyckte liksom att det kändes lite spännande att man faktiskt inkorporerade det i själva dialogen också. För att något jag upplevde i föregående spel, det var att inte alla val var tydliga om de var betydelsefulla eller inte. Vissa var liksom mer renodlade val som gör stor påverkan på spelupplevelsen, medan i vissa fall så var det liksom att man mer tog sig fram i dialogen. Men det ska bli väldigt spännande att få spela det här spelet nästa år. Jag ser jättemycket fram emot det. För man känner igen sig väldigt mycket, men förhoppningsvis så lyckas skaparen bjuda på en lika spännande men ny berättelse. Och du har ju sagt att det har talats om liksom att en inspirationskälla har liksom varit Mass Effect 2 med hur man ska hantera liksom en besättning och liknande. Och bara en sån grej får ju en att bli ännu mer exalterad.
Ja, jättestora förhoppningar på 2.
Jag har liksom inte så mycket mer att säga om det helt enkelt, utan det var liksom bara en enkel nosning på det här demot, bara för att se vad man liksom har att förvänta sig.
Ja, jag har ju hållit mig ifrån att faktiskt spela demot.
Du var sugen.
Ja, jag var sugen, men jag tänkte att nej, det får jag vänta tills hela spelet kommer ut ändå. Men jag tror allt vi hade för den här kvällen, eller dagen, eller avsnittet, när man nu lyssnar på det här. Det är kväll för oss, men kanske inte för dig som sitter med oss i öronen. Ni hittar som var på spelsnack.com. Där finns också länkar till alla ställen vi finns. Ni kan kommentera på Spotify, det är enklast där. Eller mejla till kontakt@spelsnack.com, eller Instagram, eller Facebook. Eller varför inte logga in på loading.se och lämna en kommentar där. Så hörs vi igen om en vecka. Hej då!
Puss i ljumsken!